Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Jävlar vad varmt det är.
Ja, det är jättevarmt.
Man kan det så sjukt varmt. Kan inte få det på växten?
Och ställa in det där så att det är...
Tyst
då.
Det här är Fighter-podden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war. Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh, my God.
Double leg. He just got double leg.
I'm going to show you how great I am.
Den meten är bättre än hela podden.
Enligt Hans Wiklund i alla fall.
Ja, en smula lång är den ju, men den är inte dålig.
Nej,
den
sitter. Mm. Ja, så är det. Det här är Fighterpodden, avsnitt nummer 42. Och du som är en trogen lyssnare vet ju att vi är ett sällskap. Och idag är alla här faktiskt. Jag heter Mårten Söderström. Idag igen är Johan Haldin här. Välkommen.
Hej, tack.
Elin Blad.
Jajamän.
Jajamän. Simon Kölle.
Ja, tjena.
Och titta vem som har kommit tillbaka. Hans Wiklund.
Hallå grabbar.
Oh, nej. Det där är ju
vad då min inverterade göteborgare, den får du stå ut med sörre.
Men jag är ju för Göteborg.
Jag vet, det är så kul att retas.
Vi har en späckad podd idag. Vi ska prata kampsportsnyheter som vanligt. Vi ska såklart ha uppföljning kring förra galan och din betting, Simon. Det ska bli jättekul.
Just det. Simon
kan vi inte bara hoppa det känns.
Simon bettade ju friskt på förra UFC-galan.
Du var ju inte med, men han hade ju en bettingskola.
Ja, men den gäller fortfarande.
Det gör det. Absolut.
Över det långa loppet.
Hörrni, det kommer ju ett BJJ-SM här om några veckor. Vi ska ringa och prata med Ulf Elm som är ordförande där i förbundet. Och sen ska ju Sadebo Sy gå match.
Häftigt.
Vi ringer över honom. Ja, men ska vi köra på detta som vi brukar göra? Det här. Simon, uppdatera oss. Vad har hänt?
Ja, vi kan ju ägna hela podden tycker jag åt att prata om... Nej, kanske vi inte ska. Men Khabib... mot Conor.
Mm.
Jag behöver ju typ bara säga det. Alla har ju sett matchen, jag behöver inte säga så mycket mer. Khabib vann rättvist mot Conor som var duktig i början tycker jag i den matchen. Men sen hade det svårt att stå emot Khabibs fantastiska brottning. Vad säger ni om matchen?
Alltså, jag tyckte ju McRae kom tillbaka. Jag tror aldrig att, alltså, han var ju nere i början så kom han ju upp. Det var ju stående... Inte tredje ronden väl va?
Jag tyckte nog problemet för Conor var att han varit även utboxad stående. Så att, alltså, han blev ju överkörd. Det var ju ingen diskussion. Det var ju bara, han var ju helt mosad.
Men Khabib förlorade sin första rond i karriären. Den tredje ronden gick till Conor McGregor. Så det var faktiskt då när han kom tillbaka och Khabib behövde kanske en liten breather där. Och Conor vann den. Så att om man gjorde någonting, Conor, så var det. Han tog en rond utav Khabib.
Jag är superimponerad av Khabib i den här matchen. Alltså att han skulle kunna brotta ner Conor och pinna honom mot väggen, ta hans ben och börja trötta ut honom där. Det var det ju ingen som förväntade sig mindre än det. Men att han skulle kunna rocka honom stående och stå framför honom och trada. Jag var så jävla nervös när han gjorde det. Mm. När han ställde sig liksom mitt framför Conor McGregor och bara okej, men nu kör vi. Det tyckte jag var läskigt.
För du är ett Khabib-fan då, antar jag, eller?
Nej, det är snarare anti-McGregor.
Okej.
Så det var jävligt gött att se honom få stryk.
Okej. Ja, det var nog lite delande.
Jag tyckte var lite orolig första nedtagningen också som Khabib gjorde, för han kom ingenstans liksom. Det var bra försvar från Conor när han satt ner mot bursidan så att säga. Och då såg det lite jobbigt ut. Så han kom ingen riktigt vart, men han körde ju superhårt och tröttade ut sig lite grann, Khabib. Men som sagt, sen räddade
det
ut sig.
Det finns ganska tunga brottare som har gått ut och sagt att det Conor ändå gjorde, hur han liksom stoppade Khabib där i början, att det var avancerat ändå. Att det är det liksom stora gamet i brottning. Sen finns det mycket man kan finjustera i en hel karriär och sådär. Men att Conor har liksom lärt sig det på väldigt kort tid är imponerande. Vad säger du, Johan?
Ja, men han har ju kunnat naturligtvis. Det är ju bara att han är inte på Khabibs nivå. Nej. Så är det ju. Naturligtvis så är han en bra brottare, men bara inte av den kalibern. Och det är ju det som, han får ju se lite för lätt ut, och det är ju för att han är så mycket bättre.
Sen är det ganska typiskt att Conor lyckas krångla sig ur den här. Khabib sätter sig på hans ben och gör en liten triangel och fångar honom på det där viset. Men Conor krånglar sig ur. Men han sätter tillbaka. Han kunde hålla på hur länge som helst. Ja. Och till slut så sitter Conor fast.
Trägen vinner, va? Mm. Verkligen, verkligen. Det har kommit fram, det är så mycket skandal kring det här.
Efterföljningarna, vad är sista där?
Men även det som hände innan, liksom, att det var så sjukt med dollykastningen där, eller pirra heter det på svenska. Kasta pirra i buss och allting. Men också det har kommit fram nu senaste dagarna att Khabib har sagt i rysk media att han hade slaganfall flera stycken innan matchen.
Alltså pratar vi stroke eller?
Ja, alltså nu översätter jag seizure, och det är väl kanske inte
riktigt. Nej, det är seizure
någonting annat. Det liksom, han beskrev ändå dem som, jag tycker det låter som slaganfall, alltså därför man drar åt det hållet.
Seizure är ju anfall, det kan vara lite vad som helst. Du kan ha en ångestattack, du kan ha vad som helst. Men alltså en slaganfall, det är ju något annat.
Det är ju ganska kraftigt.
Då är det sjukhus.
Ja, jo, men så är det. Nej, men han talade ju inte om att han hade det, men han kräktes fast han inte hade någonting att kräkas upp. Och han fick en extrem huvudvärk och han svimmade lite lätt. Och alltså han snubblade runt på hotellrummet tydligen och sånt.
Nej, jag skulle gissa på övertränad. Det låter så, det är saltvätskebalansen.
Han
krånglar till för sig själv rejält. Det är nog inte så att han har tagit den här matchen lätt på något sätt. Nej. Dels har det varit personligt. Men det är också så att han har, det är stora pengar inblandat här. Det är många som ska ha lön. Det är mycket att bevisa. Och det är väl, jag tror väl att han har späkt sig själv lite för mycket om det är så.
7 timmar innan matchen hade han redan vikten. Så att det säger ju en del med tanke på att han har haft problem med vikten tidigare. Liksom.
Ja, vad händer nu
efter
då?
Spelet? Ja, nej, men det var ju förstås kaos och jättetråkigt och så här. Allmänt tycker jag när det blir en extrem hype, det var lite som när Mayweather möter Pacquiao eller Mayweather möter Conor. Det blir så här, var det inte större än så här liksom. Nu är julafton över, det är först julafton om 10 år igen. Alltså det är lite så jag känner, bara så här, det blir lite deppigt.
Alltså, jag måste ändå säga, alltså, nu vänder jag på lite grann ur uppmärksamhet. Min bekantskapskrets, den här galan är den alla snackar om, på grund av den här händelsen.
Och det är bra, eller?
Nej, men alltså det är både och. Alltså det är någonstans är det ju en väldigt stor uppmärksamhet kring det. Och det är klart att lite grann är det här alla drömmer om. Vad händer om de skulle hamna utanför buren och vad händer där? Mm. Det finns ju någonting i det här som är spännande. Men det är klart att det är helt kast för sporten. För att väldigt många får ju bara vatten på sin kvarn. Mm.
Det går inte att likställa med att någon slänger en bengal på läktaren så att säga i en fotbollsmatch. Men jag själv så är ju rätt förtjust i liksom läktarkultur och sådär. Så jag kunde nog tycka att det var rätt så kul det som hände. Alltså, ursäkta mig. Alltså, jag är ju väldigt intresserad av idrott och sådär. Men det där tyckte jag var roligt när han hoppade ut och klappade till Conors tränare. Och sen när hans brorsor kom in och klappade till, alltså det var ju, man tror inte det var sant. Det såg ju koreograferat ut, det såg ju planerat. Det var ju som en liten terrorattack från Dagestan där. Det var, sorry, men jag kunde inte låta bli att inte roas lite grann utav det.
Nej, men det är väl så, det är lätt att liksom roa sig lite lätt åt det. Det var ju såna här grejer i Japan på Pride, var det flera gånger, det var problem. Man har också sett när det där spårar ut helt. Alltså att Holyfield Tyson bland annat, då var det ju totalt kaos i hela hallen och eller hela arenan. Och sen ut på, i kasinot, ut på gatan. Jag kommer ihåg en K1-gala i, eller en thai-boxningsgala i Holland där de kastar bord och stolar och glas och allting. Alltså det, nej, jag tycker inte att riktigt vi ska ha det i kampsporten.
Jag håller med dig, Simon. Faktiskt var lite, det var tillfälligt tyckte jag det var roligt, men samtidigt så är ju kampsporten väldigt förskonad från, och det är det fina i det, om du jämför med fotbollsmatcher eller ishockey eller vad som helst. Det är bråk och så vidare. På kampsportsgaler så är det väldigt trevlig stämning. Folk behandlar varandra med något sorts terrorbalansrespekt och sådär. Och det är aldrig något bråk, utan det tillhör ju liksom andra idrotter. Och det tycker jag är signifikativt just för kampsport, att där får man utlopp när man tittar på när de fightar, så att säga. I ishockey så blir det upphetsad när de börjar slåss på isen, men det hör ju inte dit heller riktigt.
Mm. Men jag växte upp med en hel del huliganer och kom verkligen ihåg det från första UFC i Sverige. Att de satt liksom bredvid varandra från flera olika firmor och så här, hade kul. Ölade och sånt. Så kanske det säger lite mer om dem. Men det var så här, de börjar ju inte fightas på en UFC-gala liksom. Så
att, men blir det avstängningar nu? Eller vad
händer? Så de här som hoppade in lovade ju Dana direkt efter att de aldrig mer skulle få fightas i UFC. Ah. Två bra killar verkligen. Men då gick ju Khabib ut hårt, väldigt hårt på Twitter och sa, ni kan behålla pengarna och om de sparkas då går jag också. För pengarna, de håller i hans pengar, alltså Nevada, atletiska kommissionen där.
Det är inte utan att man förstår att han är ganska hård. Alltså,
det är 2 miljoner dollar de håller in där.
Han är tvärhård.
Ja. Alltså. Det kanske inte är helt lätt att säga nej till, men han har väl kanske pengar.
Nej.
Men har Dana sagt någonting? Alltså han bestämt sig nu då?
Ja, men han har sagt lite grejer och han menar på att det händer mycket under en vecka. Det har ju gått över en vecka nu. Och det, är så här, det som då bland annat har hänt är att de har snackat med varandra och det ska vara lugnt, säger han nu. Att Khabib kommer fortsätta i UFC.
Okay. Cool. Ja, verkligen.
Men på frågan om de här andra kommer få stanna, då sa han, vi får se. Så att, jag tror ändå inte att det är helt
färdigförhandlat.
Okay. Eller så försöker han bara hämla och lite grann och så drar ut på tiden och rätt vad det är så. Ja.
Det är jävligt fånigt av Dana White att komma liksom på presskonferensen efteråt och låtsas som att det här var det värsta jag någonsin har sett. Buhu. Alla betedde sig dåligt. Vad förväntar han sig när allt UFC har gjort den senaste tiden och de senaste åren är att försöka bygga upp Big Drama Show. Och sen när de faktiskt får det, då spelar de förvånade och oj, det här hände. Och visst, det här kanske reflekterar dåligt på MMA som sport, men jag tror inte att alltså det här beteendet som vi såg, det är inte avgränsat till MMA. Bara exempel, skulle två golfare hålla på mot varandra så som McGregor och Khabib har gjort, och McGregor skulle vara en golfspelare och så har de hållit på så länge, och när Khabib till slut vinner, alltså du kan svära, någon kommer få en järnia i huvudet till slut. För det är så människor funkar, man kan bara ta liksom en där amount
of shit. Du tänkte säga att det är så män fungerar, eller hur?
Jag tror att det finns kvinnor som skulle sopa på andra också, men det är ju mänskligt att till slut så brister det. Och det här är liksom, det är världens mest pressade situation, det är hur mycket adrenalin som helst. Alltså, och Dinon Danis, för fan, vem skulle inte vilja ge honom en snyting? Han är ju världens största arsle.
Mm. Men å andra sidan, Dana White har ju alltid gått ut så här, det här är jobbigt för honom av flera anledningar. Dels att kolla det hela världen, och dels så han alltid under alla år, när det hände i Strikeforce, när det hände i Elite XC, när det hände i Pride, då var han jättesnabbt ut och sa, det här kommer aldrig kunna hända i UFC, vi är liksom the pinnacle of the sport, och liksom de är nämligen först och i bräschen och allting. Men titta, det hände även där. För vad har de för gubbar som står inne i buren? Tjocka 70 plus gubbar. De har alltid varit där. Det är liksom i vilket land som helst. Det är alltid så här. Jag förstår, de hängde ju inte med.
Men en av de här tjocka gubbarna lyckades ju dra tillbaka Conor från...
Jo, men Conor var ganska sen också.
Men han var ju nästan över burväggen när de drog tillbaka.
Ja, men när någon av Khabibs kompisar, brorsor, hoppar in där, då går det ju förbi en polis. Mm. Han är en uniformerad polis. Han går ju förbi Octagon och tittar åt ett helt annat håll. Ja, det är above his pay grade. Jag tänker inte brottas med Khabib. Jag vet inte hur han tänkte där, men han bara glider förbi lite snyggt.
Ja, skulle jag också. Med eller utan uniform.
Ja. Och i skymundan på den galan då, så det var ju en match innan som var fantastiskt bra. Alltså Pettis mot Ferguson, där tänker jag på. Pettis gjorde väl sitt livsmatch. Även om han förlorade den, så var ju han otrolig. Alltså, tänk på vad Pettis har varit. Och att hur han nu har kunnat komma tillbaka, det är fantastiskt liksom. En väldigt grym match på den galan liksom.
Lina Lönsberg också.
Lina Lönsberg måste vi såklart nämna. Väldigt tråkigt att hon förlorade.
Hon skulle ha hållit distansen, hon blir nedtagen hela tiden.
Ja, synd.
Stor såg hon ut också, hennes motståndare var väldigt stor.
Yes.
Ja, verkligen. Ja, nej, men det är tråkigt förstås, men hon kommer komma tillbaka.
Och så måste vi ju nämna Derek Lewis.
Ja, men
hans intervju efter vinsten.
Du vill prata om att han tog av sig byxorna.
Att det var jätteroligt. Mm. Det är typ 10 sekunder kvar, ja. Och Volkan går liksom mot en solklar poängvinst.
Det var 100% klart.
Alltså, ja, men det var färdigt. Ja. Och sen får han in den där smällen, typ lägger sig ner, vilar en liten stund, ställer sig upp, tar sig byxorna. Och så kommer Joe Rogan bara, Derek, why did you take your pants off? Because my balls was hot. Alltså det, jag har sett jättemycket på Instagram så här, inspirational pictures med den quoten i så här snirklig skrift. Ja, det är jätteroligt.
Ja, av med brallorna. Ja.
Derek Lewis, han är ju en skön stil, det får man ju ge.
Ja. Och han ska möta DC nu, så?
Han ska möta DC, det kommer dröja lite, men, eller ja, det är inte jättelångt kvar, men det var ju lite så här, någon behövde kliva in och ta den galan. Ta huvudmatchen där. Men den stora nyheten för oss, det var så här, den där deppen efter den galan, i alla fall för min del, liksom skingrades ju väldigt snabbt när Alexander Gustafsson fick match mot John Jones. Vad säger ni? Det är häftigt, eller hur?
Äntligen. Jag har ju spekulerat väldigt mycket i den här podden, och en lång period var det ju att men John Jones kommer aldrig komma tillbaka och sådär. Och så är han tillbaka nu. Och så blir det den här matchen, så den är ju egentligen självklar att det blev den. Alla tycker ju inte att det är den bästa matchen. En del tycker att det är fel att John Jones ska få komma tillbaka och komma så snabbt upp och sådär.
Jag tycker det är helt rätt. Om inte DC vill gå ner så är det ju John Jones som ändå spöade honom, och det var så här, det var tydligen inte helt, han var inte påverkad av någonting just då, eller du vet, det var lite konstigt. Då på den kvällen 29 december, då kommer ju DC förlora bältet då, han är champ fram till 29 december, eller matchen inte blir av. Okay. Så under galakvällen så blir han av med den. Och samma kväll så har ju Ilir fått match också, så det blir ju väldigt tufft.
Och vem var det nu som Ilir ska möta?
Han heter Corey Anderson.
Mm-hmm. Mm. Vad är han rankad?
Koriander.
Nej, men han har vunnit 2 raka vinster, och sen så innan det så hade han ju en torsk där mot OSP som Ilir vann mot, och sen hade han också en torsk mot Manova. Men nu har han 2 raka vinster som han radat upp, och är liksom, alltså, det är ju ganska tunt i toppen, men så är det, säger man ju alltid om alla organisationer.
Det är roligt motstånd för Ilir, lite längre, och jag tror att det kan bli en intressant match.
Det är lite OSP ändå.
Ja, verkligen. Måste
vi se. Där såg vi ju Ilir ser ut som ett monstrum just nu, verkligen.
Men vilken gala, alltså 2 svenskar och våra 2 bästa.
Ja, våra 2 absolut bästa, ja. Det är jättehäftigt.
Innan nyårsafton, jag kommer vara så på röken.
Jag är nervös.
Apropå en annan stor och legendarisk fighter, Fedor Emelianenko, som vann mot Chael Sonnen på en TKO, och Ryan Bader dominerade ju totalt, alltså Matt Mitrione, det här är Bellator. Han vann 30-25 av 2 domare och 30-24. Det är inte så ofta man ser de siffrorna, Johan, eller?
Nej, men det var också så att Matt fick inte in någonting. Han blev helt omkringdragen på marken, och apropå det här med vad man har i bagaget, vi pratade om Conor och Khabib tidigare. Matt kom ju från en amerikansk fotbollbakgrund, och han borde ju haft lite mer brottning i sig. Men å andra sidan, han möter någon som är suverän brottare, har brottat sedan han föddes i princip. Så att, nej, det var väldigt ensidigt.
Ja, men det var det verkligen. Nu kommer de mötas i alla fall. Alltså, Ryan Bader, som slog Ilir, apropå Ilir, kommer de möta Fedor den 26 januari, så det ska bli riktigt kul.
Vi hinner väl återkomma till det, men vad tror vi om Alexander Gustafsson, John Jones? Alla är klara på att Alexander Gustafsson vinner, eller?
Det kan man inte vara. John Jones är ändå fantastisk.
Men vi har ju ingen aning om var han befinner sig, John Jones. Nej.
Alltså, vi har ingen aning om egentligen någon, för det var inte ju Alexander väldigt Gustafsson, länge sedan Alex gick match också. Mm. Han har ju varit skadad fram och tillbaka. Hur har det påverkat hans mode och hur mår han, och... Vi vet ju ingenting.
Det vi vet ändå är att när John Jones sist var borta och kom tillbaka, då var han inte riktigt sig själv. Mm. Han var inte så här superbra. Och när Alexander Gustafsson kom tillbaka efter att ha varit borta ett tag, så var han väldigt, väldigt bra. Så vi får hoppas att det stämmer.
Ja, det är ju ett fint mönster att hålla i, så att säga.
Ja. Du säger ju en grej ofta, Simon, det här att men jag tycker att Alex tog med sig någonting från John Jones på den här matchen. Det brukar du ta upp lite. Om du bara för en kort sekund är John Jones och tänker på det livet han har haft och hoppar position, allt han har gjort, rasera det, få en chans att komma tillbaka, även om han nu har varit bestämd i att han har varit helt oskyldig i sin värld, så ska han få sin match. Mm. Och så blir det Alex. Det är ju inte jättelätt, alltså.
Alltså, hade jag varit John Jones, då hade jag tänkt att nu, eftersom alla har pratat om att Alex vann den matchen och har varit på det viset, då skulle jag känna att nu jävlar ska jag tappa till truten på dem. jag ska visa att han vann inte då, han vinner inte nu. Så hade jag känt.
Jag hade nog, om jag var John Jones, inte känt att det är den första matchen jag vill ta.
Jag tror att de flesta som kan MMA och är riktigt initierade tycker att John Jones är den bästa fighter någonsin. Det är tveklöst så att taktiskt och tekniskt så har han allting hemma. Han har allting han behöver ha. Det han saknar, det är ju uppenbarligen disciplin i vissa fall.
Vad menar du?
Karaktär, han är liksom moral, lite annat också.
Han saknar uppenbarligen impulskontroll. Så är det väl. Och tycker att det är alldeles för gott med näsgodis och allt. Det Alex har, tror jag, det är att han har en helt annan... Det är lite taskigt att säga att han är en arbetshäst, men han har någonting som många andra saknar. Han har ett driv som jag inte tror att man kan träna upp. Det är det jag ser som är de ytterligheterna, man ska säga, som de har. Jones har teknik och taktik och en superfighter. Och Alex är en riktig, riktig krigare. Det är inte så många sådana som föds på det sättet som kan ta den typen av smällar som han fick av Jones och stå kvar. Vi har ju sett hur andra, Machida och Belfort och många andra, har ju gått under. Som är sjuka fighters där Alex har stått kvar. Det är min prediction att Alex kommer faktiskt stå 5 ronder med honom.
Vi får hoppas nu bara att båda håller sig skadefria. Och allting, för det är
vilket liksom... antiklimax om det inte blir.
Och John Jones håller sig drogfri. Det vore väl jättetrevligt om det gick
för
sig.
Det vore jättetrevligt. Om vi håller oss kvar lite vid UFC då, så är det 27 oktober, så är nästa, alltså det vill säga nästa lördag. Då har vi en UFC-gala. Volkan Ozdemir möter Anthony Smith i huvudmatchen. Volkan gick ju sin senaste fight mot DC, förlorade den. Och Anthony Smith, han har ju knockat 2 legender i rad nu, så att han ser ju farlig ut. Det blir en väldigt intressant fight i alla fall. Sen har vi Quintet, alltså om vi lämnar MMA lite grann. Quintet 3, Elin. Nu,
den var riktigt kul.
Nu ser ni inte det, men hon liksom skiner upp i ren glädje. Gordon Ryan, gillar du honom eller? Han imponerade ganska mycket på den.
Alltså han är ju verkligen the man to beat nu för tiden. Och på ett sätt är det lite tråkigt att titta på honom ibland, för att han är så pass överlägsen som han är. Jag tänkte när han gick in mot
Josh Barnett,
jätte Josh, då tänkte man, nu kommer han få lite problem. Nej, han har ju liksom inga problem med någon, verkar det som. Och det är ett jäkla kul format, så alltså, har ni inte tittat på den, så titta på den. För det är ju de här femmannalagen, och så går de 2 första upp, och sen den som vinner får stanna kvar på mattan, och sen får den möta nästa, och det är inte så att snubben får vila i 20 minuter. Nej. Utan det är direkt.
Otroligt kul.
Ja, det var väldigt kul. Och Gordon vann ju 2 matcher i rad, och sen så blev det oavgjort där i sin tredje fight. Oavgjort då, tiden går ut helt enkelt.
Ja, och blir det oavgjort, alltså tiden går ut, då åker båda ut.
Vad ser du det här någonstans?
På alltså, UFCs egna, alltså Fight Pass. De kör. Så det är kul. Men sen är det lite superfighter också. Frank Mir gick ju en match där också. Förlorade mot Satoshi Ishii. Så att det var... Ja, Frank Mir såg faktiskt rätt så här... Det var ju diskvalificering, Frank Mir.
Ja. Men så var det.
Och om vi fortsätter vidare då, så har vi ju haft King of Kings, som vi pratade om i förra podden.
Just det.
Då var ju det Kostas, vi trodde ju på Kostas, och Kostas mycket riktigt vann hela turneringen. Och mycket riktigt, som vi förutspådde, mötte också den här norrmannen som vi pratade med, hans andra kille i finalen.
Jörgen Pedersen som var coach, eller som var manager.
Ja, men precis. De möttes ju i finalen liksom. Sen hade vi Adel också, som förlorade sin match, han gick en superfighter. Och det var oavgjort efter hela matchen, och sen så blev det en extra rond, och då förlorade han mycket, mycket nätt. Så att det var lite synd. Det pågår ju också EM i kickboxning just nu. Marcus Johansson har i alla fall minst gått till semifinal. Vi får se om han går vidare till final. Han är alltså i semi just nu i talande stund. Sen har vi då sista grejen jag vill nämna. Det är en till MMA-grej, och det är ju den här fantastiskt intressanta Khamzat Chimaev. Nej, men det är en extrem talang. Tränar på All Stars och liksom imponerar sjukt mycket. Han har ju utmanat Oliver Enkamp och sådär, fast han bara 2-0 i rekord. Men nu kommer han möta världsmästare. Han kommer gå i Brave nu, och så kommer han möta världsmästare som har bara krossat alla i viktklassen, som nyligen gick över till proffs. Så att honom ska vi hålla lite ögonen på.
Kul, spännande. Ja. Var det allt?
Det var det.
Men vi har ju dessutom brasiliansk jiu-jitsu och SM nästa helg. Det blir ju ganska spännande, Mårten, inte sant?
Så blir det. Vi tar och ringer upp till ordföranden i BJJ-förbundet, Ulf Elm.
Hej då.
Detta är Fighterpodden. Vi ringer till ordförande i BJJ-förbundet. Hur har du det?
Jo, tack. Det är bra.
Ulf, berätta lite grann om BJJ-SM. Hur går det?
Ja, det går i Malmö i år för första gången. Men vi har ändå fått anmälningar från större delen av landet. Anmälningstiden är öppen till 23 oktober så att det brukar ju trilla in mot slutet.
Hur många räknar ni med som kommer?
Det brukar ligga mellan 65 till 70. Det kan ju låta väldigt lite. Mm. Men tidigare så var det så här att SM var en tävling som arrangerades av klubbar som då också arrangerade ett RM kallades det. Så att man körde liksom för vuxna bit- och blåbältesklass, då var det ett riksmästerskap. Och sen så var det SMs svensk mästerskap för lila, brunt och svart, sammanslagen klass. Och nu så har vi ju valt att förbundet arrangerar och står som huvudansvarig och vi arrangerar bara SM. Så att för vuxna så är det bara lila, brunt och svart klassen. Så bit- och blåbälten kan man inte tävla i SM som vuxen. Och det gör ju självklart att antalet deltagare blir färre. Sen så hoppas vi ju också, vi ser att det börjar komma sakta men säkert växa vårt ungdoms-SM, junior-SM som är samtidigt, som då går i juvenile, alltså 16-17-årsklassen. Och där kan ju vit, blå, lila bälten tävla mot varandra i den klassen.
Vilka är det som anmäls ofta till SM? Är det oftast svartbälten eller är det lila bälten? Alltså finns det något bälte där det är fler?
Det är ju fler i lila bälten än något annat. Svartbälten finns. Det vi kan se är liksom att svartbälten som anmäler sig är ju vad jag skulle klassa som elit. Det är ju flera tidigare svenska mästare som anmäler sig som svartbälten. Så SM är ju en elittävling och det ska vara en elittävling. Och det är klart att vi har jättemånga svartbälten i Sverige. Men alla de är ju inte i närheten av att tävla på SM. Utan där ser vi att våra elitutövare nu är väl kanske, många av dem är ju lila brunbälten.
Är det så att ni aktivt på något sätt försöker få dit de allra bästa utövarna i Sverige? Ni har ju ganska bra koll på förbundet vilka det är som är rankade i toppen så att säga. Ser ni till att alla de bästa verkligen är med?
Inte mer aktivt än att vi behandlade som ett svenskt mästerskap. Mm. Om vi tittar på liksom vilka som tränar och tävlar som elit nationellt och internationellt i Sverige idag så är det väldigt många på lila bältens nivå. Möjligtvis att det skulle kunna förändras om man kom in lite tidigare i lila bältesklassen. Att man då skulle kunna se liksom att elit snarare skulle kunna handla om brun- och svartbälten.
Ser ni till att fylla upp samtliga klasser? Och då tänker jag till exempel på juvenile där jag såg att det inte var så en enorm tillströmning så här långt.
Vi kommer ju inte att flytta någon. Vi kommer inte att slå ihop några klasser på viktklasser på SM. Utan det får man i så fall göra själv. Utan det som händer om man är ensam i sin klass är att man, om man dyker upp så kan man få ta emot en guldmedalj. Men man får inte titulera sig svensk mästare. Och man får heller inte SM-tecken. Helt klart sunda regler. Eftersom svensk mästare kan man bara bli när man faktiskt går match.
Kan du berätta lite om så här stämningen? För nu är det mycket regler och sådär. Om du liksom hypar lite grann. Vad är grejen liksom med SM? Är det kul?
Det är fantastiskt BJ att kolla på. Det är alltså oerhört hög nivå. Det är våra bästa utövare.
Roligt.
Som tävlar. Det är vår elit. Vi får ju kvitton på med jämna mellanrum att vi har väldigt hög nivå på våra svenska utövare.
Några namn som du tänker särskilt som kan vara intressant att se?
Elina Moestam till exempel. Vi har ju även Martina Gramenius, också landslaget tävlar. Vi har tidigare svensk mästare och tidigare landslagsutövare Alexander Mossi Wennergren. Max Lindblad med landslaget, ett av svartbältena som tävlar också. Svonomi Kall har ju vunnit SM tidigare. Micke Murphy är en annan som har ett antal SM-medaljer. Vi har en jättebra elit i Sverige, men på lång sikt så skulle vi behöva få upp en elitsatsning inom juvenile, alltså de som är på väg upp och slår igenom. På sikt så hoppas jag att man kanske kan hitta utövare som har sina lila bälten någon gång när de fyller 18, så att man har tid på sig att bygga en karriär.
Men kan du berätta mer om hur SM, hur påverkar det uttagningarna till landslaget och för dem då som kanske är på väg upp och vill synas och tänker att ja, men jag måste få en bättre plats. Vad kan de få ut av att gå och tävla här på SM?
Alla medaljplaceringar på SM ger ju dubbla rankingpoäng jämfört med andra tävlingar i Sverige. Sen är absolut inte rankinglistan det enda som avgör om man platsar i landslaget. Uttagningarna sker, det vi tittar på där, eller det som våra elitansvariga tittar på, är ju placeringar på både nationella tävlingar men även internationella. Och där så är de svenskar som placerar sig på medaljplats på större nationella och internationella tävlingar. Där SM räknas såklart, bjuds in till landslagsuttagningar. Där det också dels genomförs liksom fystester, det genomförs vissa sparringmoment och så vidare, även om det inte tar någon matchsparring, så att det ska inte bli liksom någon tuff uttagning. Men också med intervjuer där man lite grann vill få en bild av vad personen skulle vilja liksom med ett aktivt landslagsdeltagande.
Vi håller tummarna och hoppas att det kommer fler som anmäler sig. Och lycka till med arrangemanget då, Ulf.
Tack så mycket. Det kommer bli toppen. Tack för att ni har av er.
SM alltså i BJJ i Malmö om nästa helg igen alltså.
Mm.
Vad känner vi där? Det måste bli mer tryck på den tävlingen.
Men jag tror att det är många som väntar väldigt länge med att anmäla sig, för att man vill inte visa att man kanske ska gå. Man vill kanske att någon annan inte ska anmäla sig. Det är jättemycket spel i det där.
Jag tror att det stämmer. Jag tror folk försöker vara lite taktiska och så vidare. Ja. Vilket ju är lite korkat.
För det är ju typ så här, sista timmarna innan anmälning stänger. Då kommer så här 40% av anmälningarna. Mm. Då går alla in och bara, ja, jag ska visa mig.
Och du också visar då vilken viktklass man planerar att gå
exakt.
I. För det är ju liksom, en del går ju från minus 70 till 84 och tvärtom så att säga. Så det är ju ett stort spann.
Hörrni, vi stänger BJSM. Yes. Och som sagt, tävlingen som sveper som en vind i sociala medier. Det är dags för det här. Vad heter tävlingen, Simon?
Fighter-tävlingen.
Såklart. Fighter-tävlingen.
Så, nu kör vi. Elin är ju vår mästare, 2-0 i rekord. Johan dyker ju upp för första gången, så hade 0-0 i rekord än så länge. Och sen har vi ju Mårten då, det har inte gått jättebra för dig. 0-2 i rekord än så länge.
Vad, Hans?
0-1 i rekord, så att en förlust där än så länge. Ja. Och då är reglerna, eftersom att vi har fått lite skit för dem, så är det så att ett poäng för varje rätt svar, och 2 poäng för femte och sista frågan. Ja. Är det lika så blir det bonusfrågan.
Okej.
Temat för den här gången är nämligen ett tema som du gillar, Johan. Budo.
Jo, vad spännande.
Men det är bra. Det är bra.
Ja. Vad är en bo för något? Är det A, ett svärd, B, en lång stav eller C, en japansk yxa?
Det är ju liksom en lång stav, och det heter faktiskt rokushakubo egentligen, som betyder 6 fots stav om man ska vara kinkig.
Så du säger B, en lång stav?
B som är bo.
Ja. Oj, jag säger samma sak, jag har fullt förtroende för Johan.
Ja, alltså jag hade ju tänkt gissa på sandal, men det fanns ju inte med. jag går ju på bo också, nej, på vad sa han? B.
Ja, men det är klart att det är en båstav, vet väl alla som har tränat med lite budo någon gång.
Så är det. Så då hade alla rätt där, helt enkelt. Det är fantastiskt. Ja, det är. Men jag har ju lagt det lite lättare nu, för att ni har ju haft svårt. Mm. Då är det Elin nu, första.
Okay.
Översatt till engelska är det något i stil med Supreme Ultimate Boxing eller typ Boundless Fist. Vad är det för stil? Är det A, Tai Chi Chuan? Är det B, Karate Tenshin Kan? Eller är det C, Sancho?
Jag har ingen aning. Ja, men jag tar Sancho.
Ja.
Jag går på B där, karaten.
Mm. Fan vad svårt det blev. Jag tror det är Sancho. C.
Och Johan?
Då ska jag berätta att det är Tai Chi Chuan är alltså Grand Ultimate Boxing.
Det stämmer. Ja, Johan hade rätt.
Ja, otippat. Hurra.
Två till Johan där. Mm. Då är det Hansa som börjar. Mm. Hur många former finns det i den burmesiska stilen bando? Det rör sig om olika djurstilar, till exempel tigern, skorpionen etc. Ja. Är det A, 12, B, 14 eller C, 21?
Ja, det är 12. A.
Svaret är 21.
Jag säger 12.
14.
Då har vi två stycken som hade rätt. Hans och Johan. Så, Johan har 3, Mårten 1, Elin 1 och
Hansa 2. Mm,
okay. Sista. Är det fjärde då?
Mm. Fjärde, och då är det du som börjar, Mårten.
Yes. Extra poäng nu.
Håll i. Nej, inte nu. Det nästa. Mm. Vilken stil var det som Bruce Lee började träna?
Ja, den kan jag.
Lätt. Var det A, Sancho? Var det B, karate? Eller var det C, Wing Chun?
Han började med Wing Chun. Så C.
Johan?
Ja, han började med Wing Chun.
Okay. Det tror jag med.
Inte vara dum i huvudet, jag säger det också.
Och alla hade rätt!
Ja.
Fantastiskt. Så Johan är ju då ledare här inför sista då. Du har ju 4 rätt helt enkelt. Så att, 2 poäng på den här sista då. Och då är det alltså Johan igen här. Då är det jiu-jitsu var den första budoarten som kom till Sverige tidigt i 1900-tal. Vilket årtionde kom judon till Sverige? Var det 1920-talet? A. Var det 1930-talet? B. Eller var det 1950-talet? C.
Mm, jag säger A.
20-talet? Vad säger Ellen?
30-talet?
50-talet.
Mårten?
Åh, 50-talet.
Och vi har faktiskt 2 som hade rätt.
Oh, Hans och Mårten.
Yeah. Vilket gör att Hans faktiskt hamnar på lika med Johan.
Oh, för att han fick 2 poäng.
Precis. Ja, exakt. Det då har vi utslagsfråga. Johan, Hans. Mm.
Du som lyssnar på det här nu, om inte du fattar någonting så är du och jag helt överens.
Ja, okej, okay, nu kör vi. Yeah. Så då är Elin som börjar. Graderingssystemet med dangrader och kyu härstammar från judons grundare Jigoro Kano. Men vart ifrån lånade han det? Var det från den japanska teaterformen kabuki? Eller var det B, en gammal legend om en apa? Eller C, ett brädspel som heter Go?
Kabuki.
Mm? Men kabuki, det är någon sorts teater, intressant.
Ja,
ja, det kan nog vara kabuki.
Jag säger också det. Kabuki.
Go.
Och Johan hade rätt!
Jättelurig.
Johan hade rätt. Och där har vi vinnare. Alltså. Johan Haldin.
Bra, Johan.
Ja, men kul tävling.
Fantastiskt. Bra jobbat, Johan. Mm. Men jag vill spela ett Go också.
Nej, då inte.
Nej, det är jag. Jag kan lära dig. Jag kan lära dig. Jag är en Go-spelare.
Så nu har han kommit in och fått rekord.
Nu har han 1-0 i rekord där. Än så länge. Han är obesegrad.
Ja, men du leder fortfarande Elin. Då har hon
2-1.
Ja,
mm. Jag tycker det här var väldigt twistat till Johans fördel.
Ja, det var det. Jag måste nog hålla med om det, att det här var kanske lite min.
Det är alltså, det är ju, var ju bud och tema. Och det är inte,
det är, ja, men så är det. Det är olika teman.
Hörrni, du får en applåd för det här. Bra jobbat.
Tackar.
Ja. Hörrni, vi tar och ringer till en man som ska gå match. Sade Bosy.
Hallå.
Sade Bosy. Här ringer Fighterpodden och är superpeppade inför din match.
Alltså tänk om han hade fått såna här ovationer varje gång.
Vi kan ha det som deal, Sade Bosy. Vi kan ha det som deal.
Underbart. Underbart. Jag kommer alltid att svara då.
Det är bra, det är bra. Hur känns det då? Hur har du förberett dig inför den här matchen? För den är svår med tanke på det gick sist.
Alltså, allting har känts extremt bra. Förberedelserna har gått jättebra. Jag har mentalt så känns det extremt skönt faktiskt att ha tävlat 2 gånger tidigare på så kort varsel. Så det känns inte allting inför uppbyggnaden och allting. Det känns som att man har gjort det nu. Så det känns färskt. Så nu är det liksom bara att man får gå in och ha kul. Träningarna har gått extremt bra. Förberedelserna har gått mycket bättre än förra gången. Och har en helt annan gameplan och ser fram emot att få möta samma motståndare och göra bättre ifrån mig.
Tar du med dig också det, alltså hur det gick i slutet av den matchen? Har du med dig det i bakhuvudet?
Ja, definitivt. Alltså allting för mig så jag tänker att det är en turnering. Och den matchen gjorde att jag tränade, pushade mig själv bättre till nästa match som gjorde att det gick jättebra. Så att jag tar med mig det för att det kommer att göra mig bättre inför den här matchen.
Om inte man har sett den matchen, Sade, vad skulle du säga själv? Om du beskrev den matchen och vad var det som du skulle gjort på ett annat sätt?
Det var mycket som gick snett i den matchen. Både under och innan matchen. Och det var så mycket som jag ville göra, men det slutade med att det inte blev någonting istället utav det. Och det är det som är charmen med den här sporten, att du har 15 minuter på dig att prestera. Du kan vakna upp på en dålig dag, det är ingen som kommer bry sig om det, utan det enda som räknas är det man ser på mattan.
Det här är ju en turneringsform. Vad tycker du om den tävlingsformen?
Alltså jag älskar det. Även nu på lördag, då är det liksom första matchen är mot samma motståndare, Bruno Santos. Det är en kvartsfinal. Senare samma kväll går semifinalen. Första matchen kommer ju bara att gå i 2 ronder, vilket innebär att Skulle det vara så att man vinner varsin rond, så går den som vinner den första ronden kommer att gå vidare. Så det betyder att från första, så fort man säger go, då kommer det verkligen vara, då kommer det vara go. Alltså mer än någonsin annan. Så att, jag tycker att det är jättekul. Jag tycker att det är kul att man har det i sina egna händer. Att det är liksom, det är ingen politik, det är inget om än den här personen säljer mer, utan det vinner du går vidare. Du vill lärnas av din egen prestation. Och jag älskar det.
Sadibou Hasse här från Prana. Vi grabbarna där, de lyckönskar dig såklart och undrar om du har ordning på grapplingen och nedtagningsförsvar och nedtagning och så vidare.
Ja då, absolut. Mycket detaljer som vi har jobbat på nu senaste tiden som jag verkligen känner mig bekväm med och känner mig bekväm i. Jag har ju sagt det länge att en match... snart så kommer jag initiera nedtagning och försöka börja grapplas lite.
Nice.
Vi får se om det blir på lördag. Men som sagt, grabbarna på Pancrase på Prana har förberett mig extremt bra med grapplingen.
Ja, det är bra. Sen vill vi ju se en superhård spark, för det är du mästare på.
Ja, jag kan i alla fall, det kan jag lova.
Ja, det är bra.
Det kan jag lova.
Du, stor lycka till. Stor lycka till. Och vi hoppas få hit dig till Fighterpodden också. Så ska du få en riktig applåd i studion när du kommer nästa gång. Okej?
Okay? Ja, det är på tiden att jag får komma dit. Jag uppskattar det. Tack så mycket för att ni ringde.
Ha det gott.
Ha det jättefint.
Hej då. Hej. Tack så
mycket.
Hej.
Detsamma. Hej.
Gud vad han är med.
Ja, han är härlig. Ja,
Simon, om inte man känner till här, kan inte bara ta kortet igen om den här tävlingsformen och vad är det egentligen han ska gå igenom?
Men PFL, det har varit en liga först där man många mötte varandra, inte alla, men i en lottning. Och sen så har det då gått vidare, några har åkt ut. Och det blir kvartsfinalen nu som han berättar om, och sen är det semi och sen är det, tror att det är nyår så är det finaler. Och vinnaren i varje viktklass då i finalen vinner $1,000,000.
Wow!
Kaffepengar.
Eller?
Nej, det ska bli superkul att se honom igen. Alltså, det är en fantastisk fighter. Han ser otroligt fantastisk ut också. Mm. Alltså, han är ju som skulpterad, den här killen. Det är liksom en njutning att bara se en
man
sån.
Man blir ju förbannad alltså, som man.
Jag vet inte vad jag förväntas kommentera.
Vilken man crush.
Du är den enda kvinnan här i gruppen liksom, så att...
Han är ju väldigt duktig.
Politiskt korrekt.
Hörrni, ska vi ta och knyta ihop dagens Fighterpodden då?
Ja, men jag måste ha en fråga. Hur kommer det gå för Sadibou? Vad tror du, Hans?
Han vinner.
Ja, han vinner. Absolut.
Elin?
Garanterat.
Han kan ju sin motståndare nu, så att det är...
Johan? Mm.
Ja, fotarbete, hastighet kommer slå hans önskan att få ner Sadibou på marken.
Ja. Det innan vi knyter upp här. Vi hade ju din bettingskola. Hur gick det för dig?
Jag tror vi skulle glömma den.
Kan du bara ta upp det?
Du, bettingskolan,
den var jättebra.
Den var väl bra, eller hur?
Ja, och sen så vet jag att du gick ju ganska all in på den här.
Nej, det gjorde jag inte. Absolut inte all in.
Okay,
men jag och Johan hade ett litet spel där. Men det blir som det blir ibland.
Mm. Vann du några pengar?
Nej.
Satsade du hela huset?
Nej, absolut inte. Men, det är så det är ibland. När någon vinner med 5 sekunder kvar och så vidare. Så
det är inte du som bjuder på middag ikväll?
Nej, det är inte jag.
Men gick allt åt helvete verkligen?
Nej, herregud.
Det lät ju så.
Nej då. Jag blir sur. Det tog jag upp där i skolan där också. Att man ska bli sur när man torskar och man ska bli glad när man vinner. Det är grundläggande inom betting.
Mm. Glad när man blir fattig och... Ja.
Tvärtom.
Hörrni, vi knyter ihop då. Vi tackar Johan Haldin.
Yes.
Elin Blad.
Tack.
Simon Kölle.
Yes.
Glad att du är här igen. Hans Wiklund.
Ja, det ska tacka.
Det är så är det. Jag heter Mårten Söderström. Vill du höra av dig så gör du det till fighterpodden@fightermag.se. Vi hörs om 2 veckor.
Oss! Fighterpodden produceras av Subamedia för Radio Play.